Tack Fader att du är god och att din nåd varar i evighet. Tack att du är här. Tack för att du rör vid våra hjärtan. Tack för din närhet, din ljuvliga närhet. Låt oss få förstå din nåd. Lära känna din nåd riktigt på djupet i våra hjärtan, så att vi blir helade på insidan. Så att vi blir hela på insidan. Vi ber att du med din ande verkar på oss när vi är tillsammans nu, mer än vad du gjort hittills. Att du lyfter fram saker som är gömda i mörkret. Erfarenheter sedan när vi var små som har skapat sår i våra själar, som aldrig har blivit riktigt läkta. Att det får komma upp. Att vi får bli hjälpta i vår relation till dig, Fader i himlen. Att vi kan fördjupa gemenskapen med den levande Guden genom din nåd som du med så stor rikedom har låtit komma över oss. Prisat var det ditt namn. Vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, står det i Johannes 1:14. Nåd och sanning. Vi har talat om hur den evige uppenbarar sig i den här världen. Att han väljer att uppenbara sig på två sätt. Huvudsakliga sätt. Två huvudkanaler. Den vänstra sidan är ljuset som ger sanning. Som är förstånd. Som är kraft och stränghet. Och som är majestät. Och på högra sidan kommer nåda flödet med visdom, med kärlek och godhet och med uthållighet och seger. Guds stränghet balanseras med hans godhet och nåd. Det finns väldigt många texter i skrifterna som talar om Guds nåd. Enligt en midrash så förklarar man vill förklara hur Gud dömer världen. Och han har som att det vore två stolar, två troner han har. Och varje morgon så sätter han sig först på domstronen, på rättfärdighetens tron. Och så dömer han världen utifrån rättvisa, från rättfärdighet och strikthet. Och plötsligt så ser han att världen kommer att förstöras totalt efter några minuter. Då hoppar han snabbt över till nådens tron. Och sitter där resten av dagen. Det är en liten bild som förklarar hur Gud relaterar till den här världen. För han behandlar oss inte efter vad vi är värda. För då hade vi inte kunnat leva en sekund till. Utan han behandlar oss efter sin stora nåd och barmhärtighet. Om du läser i tredje Mosebok om offren, så är det offer som människor kan bära fram till här. Han säger så här: jag vill bo ibland Israels folk. Ani shachanti betocham. Shachanti betocham signifikar och jag ska bo inne i dem. Tabernaklet är ett sätt för Gud att visa sin närhet i Israel. Och han visar sin härlighet hela tiden. Och det är så stark, den här elden av Guds härlighet. Så den är livsfarlig, som vi har tittat när vi har den här bilden på solen. Det står att Herren är sol och sköld. Så han ger både den här strålhärligheten, men så måste han skydda oss, för det är för starkt. Och då säger han så här: jag kommer att bo ibland er, jag vill bo ibland er. Men ni måste se till att ni är rena. All orenhet måste försvinna från lägret, från folket. För om ni kommer in i mitt tabernakel och är orena, så är det livsfarligt. Och därför så är det viktigt att de fick rena sig på olika sätt, för att kunna ha Guds fysiska närvaro ständigt manifesterad ibland dem, mitt ibland dem. Och synd är ju något som avlägsnar oss ifrån Gud. Det är synden som gör att det blir en mur mellan mig och Gud, och även oss, mellan oss människor. När vi har syndat mot varandra, när vi har behandlat varandra, så skapas det en osynlig mur mellan oss. Och det är synden. Och den måste avlägsnas för att vi ska kunna ha gemenskap igen. Därför står det, om vi bekänner våra synder, om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Yeshua, hans sons blod, renar oss från all synd. Och det är inte bara synden gentemot Hashem, utan synd mot varandra, om vi lever i ljuset. 1 Johannes 1:5. Om vi vandrar i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Yeshua, hans sons blod, renar oss från all synd. Och det är inte bara synd gentemot Gud, utan synd gentemot varandra. Om vi lever i ljuset, det betyder att vi är ärliga och uppriktiga, så finns det förlåtelse och synden kan försvinna och det kan upprättas gemenskap igen. Om vi läser i tredje Mosebok, ser vi hur ofta det står att när han kommer fram med offret för sin synd till prästen, då blir den synd som han har begått honom förlåten. De orden kommer tillbaka väldigt många gånger, eller hur? Så i det här systemet av offer, i den fysiska gudsnärvaron, i det fysiska tabernaklet, i det fysiska folket, så fanns ett system att avlägsna synden på ett fysiskt sätt, för att Guds närvaro skulle kunna fortsätta vara där. Och där är förlåtelsen hela tiden verksam. Förlåtelse, förlåtelse. Och Moshe Rabbeinu, och han säger så här: din förlåtelse har följt oss hela tiden från Egypten ända hit. Och då vill jag ställa en fråga. Tror vi verkligen, nu talar jag om verkligen, på att våra synder är förlåtna? Och då talar jag om en känsla. För vi vet det, vi tror det, för vi läser det. Men i mitt allra djupaste inre, är jag medveten om att mina synder är förlåtna? Eller har jag fortfarande dåligt samvete? I Ett av de ljuvligaste budskap som vi måste påminna oss om är: dina synder är förlåtna. Har du gått tillbaka i ditt liv och sett vilka dumheter du har begått i livet? Kommer du ihåg allt dumt du har begått? Inte allt, men en hel del. Skäms du för det? Ja, verkligen. Skulle du vilja ha det ogjort? Ja. Förlåter du dig själv? Knappt. Nej, är någon som säger här. Det är den känsla vi har om många gånger. Jag vet inte hur många som kan identifiera sig med det här. Jag vill inte hålla på med handuppräckning, men jag känner att det är mer än 50% här. Det känns så. Som inte riktigt känner att man har försonats med sig själv. En sak som vi måste vara medvetna om är att det är inte synd att misslyckas. Misslyckandet är en process i lärnings... Ja, det är en del av lärningsprocessen. Och misslyckandet kan vara den bästa lärdomen. Och den kan bevara oss också från att bli högmodiga. För det är ett av de värsta synderna. Det som Rabbi Shaul hade gjort mot Messias församling. Han andades mod och hat gentemot de som trodde på Yeshua. När Messias uppenbarades för honom på vägen och han fick förlåtelse, så vände han ju om i sin attityd naturligtvis. Men det fanns hela tiden det här: vad har jag gjort? Och det kan förvandlas till en grogrund, gödningsmedel. Det som luktar så illa, det som är så hemskt, det kan bli gödningsmedel till någonting väldigt bra. Så jag är säker på att det som Rabbi Shaul hade som i sin ryggsäck, att han hade förföljt Guds församling, det var bra för honom till slut. Det förvandlades till någonting bra för honom. Dels så hölls han ödmjuk att du kan faktiskt ta fel i livet. Man är försiktig. Man är inte så självsäker. Man har gjort ett stort misstag. För jag menar, han var ju ärlig. Han trodde att det var rätt. Och märkte att jag tog fel totalt. Det som bevarar det är att man är försiktig, att man inte är så självsäker längre. Men det lär mig också att Gud kan ge mig nåd. Och jag är så tacksam att han har gett mig nåd. Att jag får tjäna honom trots det jag har gjort. Och då blir den här tacksamheten starkare och starkare och starkare ju mer man blir medveten om hur fel och hur illa man gjorde. Och att man inser att Gud älskar mig så djupt ändå. Och han har förlåtit mig mina synder. Dina synder är dig förlåtna. Det här är ett ord, det är några ord. Men det här är också en oerhört viktig känsla som måste komma in i oss. Jag måste vara i mitt djupaste själsliv medveten om att jag är förlåten, att skulden är betald. Ja, men vem ska rätta till det som gick snett då? Gud är tillräckligt stor så att han kan verka i en ofullkomlig värld och skapa ljus från mörkret, av mörkret. Här uppenbaras Guds godhet på ett otroligt fantastiskt sätt. Den förlåtna syndaren är mycket mer tacksam än den som är rättfärdig hela tiden. Kom ihåg kvinnan som var, som det står, en synderska. Det verkar som att hon var prostituerad då. Hon kom och torkade och grät, torkade Jeshuas fötter med sitt hår och smorde hans fötter med olja, med parfym, och var så tacksam. Och så var det ju en annan där som inte var så syndig och inte visade samma tacksamhet, samma kärlek. Och då ger ju Jeshua en väldigt bra lektion där till den här mannen. Och så är den som har fått mycket förlåtet, han älskar mycket. Ordet nåd på hebreiska, vi har faktiskt många ord för Guds godhet och Guds nåd. Det finns tre huvudsakliga ord för nåd. Eller för, ja, kan jag tala om nåd. Det första ordet är chen. Och det är det första ordet som förekommer i skrifterna. Och det kommer i första Mosebok 6 och 8 första gången. Och där står det: Venoach matzahen be'enei Adonai. Och Noah, eller Noah, fann nåd i den eviges ögon. I Bibel 2000 så översätts det: men Noah hade vunnit Herrens välvilja. Chen betyder nåd. Och som också Folke skrev här på tavlan, att om du vänder på ordet Noah baklänges så blir det ordet chen. Det är samma bokstäver, bara två bokstäver. Chen, het, nun. Om du vänder på det blir det nun het, och det är så man skriver Noah. För det året, det är bara en liten, det har man satt till senare, en punkt. Men från början är det ingen punkt, utan det är bara de två bokstäverna, Noah. Så om du vänder på Noah så blir det chen, det vill säga nåd. Och nåd, chen, det betyder attraktion, skönhet, prakt, behag, välbehag, välvilja, sympati, böjelse, uppskattning, gillande, favör, medlidande, barmhärtighet, tacksamhet är ju ett brett ord som vi ser. Roten i ordet chen är hanan. Hanan som betyder böja sig ner och visa välvilja mot en som är ringare. Utöva barmhärtighet, ha medlidande, vara nådefull, visa medömkan, tycka synd om, men också göra en tjänst, favorisera, gynna, befrämja. Å ena sidan säger Rabbi Hirsch i sin bok om termerna att man inte finner nåd chen av en slump. utan det är ett resultat av hårt arbete och ansträngning. Så när det står att Noach matzahen beinei Hashem, att Noach fann nåd i den eviges ögon, så var det inte bara en slump. Plötsligt så fick han nåd. Det fanns en ansträngning i Noachs sida för att vinna Guds nåd. Vad gjorde han? Han vägrade att göra som de andra gjorde. Han tog avstånd från synden. Han valde att söka Gud. Och då fick han nåd. Det står skrivet att närma er Gud så kommer Gud att närma sig er. Jag brukar säga, om du tar ett steg mot Gud så tar han 1000 steg emot dig. Och det är en typ av nåd. Vi är inte värda att bli favoriserade. Men när vi väljer att söka det som är där ovan så kommer Guds nåd till oss. Det är ena sidan, att nåden är ett resultat av en ansträngning. Och det kanske går stick i stäv med viss teologi. Men det ser man i skrifterna. Kom ihåg att det finns tre ord. Vi talar om hen nu. Å andra sidan säger Bereshit Rabba, som är en midrash 28:8, att Noach blev frälst eller räddad inte för att han förtjänade det utan för att han fann nåd. Så om vi nu ska försona de här två idéerna, vilket är judisk tankesmedja, man har två saker som ser ut som motsättningar, så hittar man en överenskommelse och det är resultatet. Å ena sidan så säger Rabbi Hirsch att nåden är inte någonting man får av en slump, utan det är ett resultat av en ansträngning och hårt arbete. Å andra sidan säger Midrash att Noach inte förtjänade att bli räddad, utan han blev räddad därför att han fann nåd. Kan man försona de idéerna med varann? Visst kan man det. Den ansträngning som Noach gjorde när han tog avstånd från synden och världen, det var inte tillräckligt för att bli räddad. Så han förtjänade inte att bli frälst eller räddad. Men om han inte hade gjort det, så hade han inte fått nåd. Så när vi tar ett litet steg som inte hjälper oss, vi kommer inte fram. Men just att vi tar det lilla steget, det räcker för att pappa ska komma och ta oss. Ni som är föräldrar, ni har väl varit med om många gånger när barnen liksom gör så här i vagnen eller när de står och lyfter sina händer eller så och vill bli burna. I deras känsla är att de ska komma upp ett par meter eller en och en halv meter. Eller hur man nu, hur lång man är, en meter. De gör ju en ansträngning, men de kan inte lyfta sig själva. Men när pappa eller mamma ser det här så hjälper de ju till. Och då får de nåd. Om man nu kan säga att de är värdiga att bli burna, det vet inte jag. Nåd är en oförtjänt välgärning. Det är en av judendomens viktigaste pelare. Grundpelare. Moshe Rabbeinu säger så här i andra Mosebok 33:16. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon? Om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Mose fann nåd inför den eviges ögon. Israels folk fick förlåtelse för synden med guldkalven genom nåd. Förbundet blev förnyat genom nåd. I den aroniska välsignelsen, aronitiska välsignelsen i fjärde Mosebok 6:23 finns just ordet nåd. Isa Adonai panaveleicha vichuneka. Det har ordet chen. Chuneka. Lite gömd där, men det finns där ordet. Herren ska lyfta sitt ansikte över dig och ge dig nåd. Det är det första ordet chen. Det andra ordet är hesed. Chen förekommer ungefär 70 gånger i Tanakh. Roten Hanan 75 gånger. Ordet hesed förekommer 250 gånger ungefär. Hesed är alltså starkare. Vi har den här salmen. Kile olam hasdo. Till hans nåd varar i evighet. Salm 135 är det va? Varje mening slutar ju med att ty hans nåd varar evighet, och det är ordet hesed. Och det ordet är inte riktigt nåd i den bemärkelsen som svenskan har, och det är inte lätt att översätta. Det finns väldigt många olika översättningar för det ordet hesed. En del översätter det som kärlek. En del översätter det som godhet. Och i engelskan står det loving kindness. Älskande godhet. Det är väl en bra översättning. Första gången ordet chesed, troligtvis där jag har hittat det, så förekommer det i första Mosebok 19:19. Där det står: du har visat din tjänare ynnest, det här har vi ordet nåd, chen, och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv. Det här andra ordet är nog chesed. Chesed, det var alltså det som gavs till Lot. Han fick chesed, godhet. Och det var ju på grund av Abrahams förbön för honom. Tror ni att Lot hade blivit räddad om inte Abraham hade bett för honom? Du tror inte det? Jag är inte säker på det heller. Så han förtjänade ju inte att bli räddad då. Och han hade ju, trots att han var rättfärdig i sin själ och led av miljön i Sodom, så hade han ju kompromissat med världens ande. Och han tillät sina barn att leva i sex synd. Han var så pass liberal så han till och med var villig att låta sina döttrar bli besudlade hur som helst med syndiga män i stad. Så det var ingen hög moral i hans livsföring. Men han fick nåd att bli räddad. Och han säger det: du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv. Maimonides skriver i Guide för de förvirrade, kapitel 3, vers 53: chesed är en favörshandling som görs mot den som inte har någon som helst rätt att begära något från dig, eller en favörshandling som görs mot någon som är värd men som får ett större mått av vad han är värd. Därför är hela universum, skriver Maimonides, jag menar att han har låtit det uppstå, chesed, en favörshandling. Hela skapelsen är en favörshandling. Det är ingen som är värd att bli skapad. Det är chesed, godhet. Det tredje ordet för nåd, det är rahamim. Eller raham. Förekommer ungefär 90 gånger i Tanakh. Vi har ordet rahum. Rahum med hanun. När den evige härlighet går förbi Moshe Rabbeinu på berget, så utropar han namnet Rahum. Och Hanun, det är också från Chen. Så vi har alla tre orden där i de 13 attributen av barmhärtighet på berget som han visar Moshe Rabbeinu. Rahum förekommer 13 gånger. Och det betyder att smeka, det vill säga att älska. Och man kan jämföra ordet rehem, som kommer från samma rot, som är moderliv. Rehem. Första gången som jag har hittat det är i berättelsen om Josef och hans bröder. Och det är kanske en av dem, det är kanske den allra mest, vad ska vi kalla det, känsloskapande berättelsen i hela skriften. När man följer med Josef till Egypten, jag vet inte hur många gånger jag har följt med honom. Man känner ju med den stackars pojken som blir såld av sina bröder, och han gråter och blir sänd till slav, och hur han reagerar, vilket föredöme för oss. Och så kommer bröderna då efter 8 år, eller vad det nu kan vara. Vad är det mer? Och det finns ju en känsla speciellt mot Benjamin där. Och i det här sammanhanget då, hela det här textsammanhanget, så förekommer ordet rahamim för första gången, som jag förstår det, i första Mosebok 43 och 14. Där säger faktiskt Jakob: må Gud den väldige låta er möta barmhärtighet, rahamim, hos mannen, så att han låter både er andra bror och Benjamin följa med tillbaka. Barmhärtighet. Och det är ett bra översätt. Det svenska ordet är väldigt bra. Det har ju med barmen att göra, och jag vet inte om det har med hjärtat också att göra. Barmhärtighet. Det är liksom den här goda kärleks, syskonkärleks känslan. Ni som har syskon, ni vet hur starka känslor man har gentemot sina syskon. Av kärlek. Och nu är det då Josef, han möter sin bror Benjamin. När de kommer för andra gången och fick se Benjamin, sin mammas son. De andra var ju pappas söner, så de var halvsyskon. Men nu var det helsyskon. Då klarade han inte av att hålla sig. Och då står det i Toran att Josef skyndade ut i första Mosebok 43 och 30. Eftersom, och de översätt i Bibel 2000, eftersom kärleken till brodern överväldigade honom. Och han var nära att brista i gråt. Och han gick in i ett annat rum och grät. Jag kan identifiera mig med den känslan. Men i hebreiskan står det inte att kärleken överväldigar honom, utan hans barmhärtighet tändes upp i honom. Jag vet inte exakt vilket, om det tändes upp, det ordet. Men det har med barmhärtighet att göra. Hans barmhärtighet, det mest djupa i hans inre, tände till gentemot, i kärlek gentemot sin bror. Det är det tredje ordet, rahamim. Så vi har flera ord som talar om den här barmhärtighetssidan som Gud uppenbarar i den här världen. Om vi nu går tillbaka till andra Mosebok, när Moshe Rabbeinu är uppe på berget, 33, vers 12. Och Moshe sa det till den evige: väl säger du till mig, för detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Du har dock sagt, jag känner dig vid namn, och du har funnit nåd för mina ögon. Samma uttryck som Noach, att han fann nåd för Herrens ögon. Han fick favör, han fann Guds välbehag över sitt liv. Och det är alltså ingen låg nivå av andlighet, kan man väl säga, eller överlåtelse, utan det är att man har gett sitt liv till Gud, och han tar hand om den personen som ger sig till honom. Och om jag alltså har funnit nåd för dina ögon, så låt mig se dina vägar och lära känna dig. Vi kan inte lära känna Gud på något annat sätt än genom att se hans vägar, det vill säga genom hans verk, det han gör. Vi kan bara lära känna skaparen genom det han gör, genom hans handlingar i den här världen. Det är det enda sättet. Därför säger han till honom, du kan inte se ansiktet, du kan bara se ryggen. Med andra ord, du kan inte se det som är framför, utan bara det som är resultatet av det jag har gått, där jag har gått fram. Du kan se mina gärningar och på så sätt lära känna mig, men du får inte sådan uppenbarelse att du kan se framför. Du får bara se bakom. Resultatet av mitt handlande i den här världen, det är det som gör att du kan lära känna mig. Jag vill lära känna dina vägar. Se dina vägar. Förstå ditt handlingssätt och så lära känna dig. Jag vill finna nåd för dina ögon och se därtill att detta folk är ditt folk. Han sa, jag ska själv gå med och föra dig till ro. Han svarade, om du inte vill gå med, så låt oss alls inte dra upp härifrån. Ty varigenom ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Och den evige svarade Moshe, vad du nu har begärt ska jag också göra. Ty du har funnit nåd för mina ögon, och jag känner dig vid ditt namn. Då sa han, låt mig alltså se din härlighet. Härligheten är ju det här ljusskenet vi talar om. Det som strålar igenom ifrån hålen i skölden. Om vi nu jämför med solen, att Gud är som en sol som är bara 50 meter ovanför taket. Och så har han satt ett tak här. Och där är skyddet så att vi inte bränns upp utav den otroliga energin som sprutar ifrån solen gentemot oss. Men så finns det öppningar i taket, och det är de kanaler genom vilka den oändlige uppenbarar sig i den begränsade världen. Så Moshe bara att få se det här ljuset. Låt mig få se din härlighet. Och då säger han så här, jag ska flytta min härlighet från en plats till en annan. Och så står det så här. Vers 19. Han svarar, jag ska låta all min skönhet, och det är tov, ordet tov på hebreiska, min godhet, gå förbi där du står. Alltså det är samma sak, hans härlighet och hans godhet. Tovi tror jag det står. Och tovi. Och jag ska utropa namnet Hashem, den evige, inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och jag ska förbarma, det har du ordet raham, över den jag vill förbarma mig över. Ytterligare sa han, mitt ansikte kan du dock inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa den evige, se här en plats nära intill mig, ställ dig där på klippan. När nu min härlighet går förbi, ser att det står inte att det var Gud som gick förbi, det var hans härlighet som gick förbi. Det var en begränsad uppenbarelse av Guds ljus och eld som filtrerades genom den här skölden som han har satt mellan skapade världen och sig själv. Och det här ljusskenet då förflyttar sig som om det vore en gående varelse. Det är Guds härlighet som går förbi. Hans godhet och hans härlighet. När nu min härlighet går förbi, ska jag låta dig stå där i en klyfta på berget, och jag ska övertäcka dig med min hand. Det här är ett bildspråk. Till dess att jag har gått förbi. Någon typ av skydd fick han där. För när Shekhinan kom emot honom så var det för starkt ljus och värme. Så han skulle inte klara av det som människa. Han skulle dö. Så då blev han beskyddad när det kom emot honom. Men sen när det lämnade honom, gick förbi, och han såg det avlägsnas, då fick han se det. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Han identifierar sig så att han säger min rygg och mitt ansikte. Men det här är alltså en begränsad uppenbarelse av den evige. Och i nästa kapitel ser vi hur nåden verkar så att han fick hugga nya stentavlor och rätta till det som han hade slått sönder. Och då är det så här. Trots att vi har fått förlåtelse, så är det ju saker vi har slagit sönder med våra handlingar. Och när vi då får nåd, när vi får förlåtelse, så får vi samtidigt möjligheten att reparera det som har gått fel. Och det behöver inte vara att vi lagar med Karlssons klister de här söndriga stentavlorna. De var ju sönder. Det gick inte att laga. Inte ens med Karlssons klister som lagar alla brister utom ett brustet hjärta. Står stor del när vi var små på Karlssons klister tuben. Jag vet inte om det står fortfarande. Ja, Karlssons klister, översätt nu ordentligt här, lagar alla brister utom ett brustet hjärta. Stackars Alberto. Det finns alltså något jag har slagit sönder, och inte ens Karlssons klister kan hjälpa mig. Han får till det. Men Gud ger mig ändå möjlighet att reparera på något sätt. Och göra om det. Och nu så slår jag inte sönder det den här gången. Kom ihåg det. Gud kommer att sätta dig i samma situation som du var när du slog sönder. För att du nu denna gången ska klara av det. Och det är nåd. Så den testen du får nu, Är det inte Satan? Jo, det kanske det är, för Gud använder honom. Men det här, han är inte oberoende. Han är totalt underställd skapare.
Totalt underställd skapare.
Så om nu Gud tillåter honom att slå dig, som han gjorde med Job, så finns det ett gott syfte bakom. Och då står du här och så känner jag, men nu är det ju som på samma sätt som när jag gjorde fel. Och då har du chansen att inte göra om samma sak. Och då har du gjort tikkun. Då har du lagt till rätta. Och det är viktigt för dig själv. Inte bara för andevärlden. Det är viktigt för oss att få lägga till rätta. För då får vi på något sätt kompensation i vårt känsloliv för det vi gjorde fel. Jag har ju en känsla av att jag har förstört någonting i Guds skapelse. Och då tynger det ju på ena sidan av vågen av negativism i min känsla. Och nu får jag möjlighet att reparera det jag gjorde fel. Trots att jag inte lagar det gamla. Men jag får slå ut nya stentavlor. Och reparera och göra om det. Och då väger det över i mitt känsloliv. Och speciellt när jag ser ett positivt resultat av det här. Det var en man i Mexiko som levde i sus och dus. Han gjorde många kvinnor med barn. Och så fick han uppleva Guds nåd. Och gjorde omvändelse. Och han är ju ansvarig för alla dessa barn som han inte känner. Vad ska han göra? Han har ju ett samvete som tynger honom. Han fick förlåtelse för sina synder. Men han skulle egentligen försörja alla dessa barn som pappa. Vad händer då? Jo, han får kallelsen av Gud att sätta upp ett barnhem och ta in barn från gatan som inte har några föräldrar. Och så jobbar han med det resten av sitt liv. Det är ett exempel. Och han sa till mig, jag har fått den här uppgiften för jag har levt som jag har gjort innan. Och då känner han ju i sin känsla att han på något sätt lägger till rätta det han gjorde fel. Och Gud ger oss den nåden. För det är också för vår skull. Som vi behöver här. Men det finns en man som inte kunde lägga till rätta. Han sa, Herre, tänk på mig när du kommer hit, Ricky. Han sa, jag säger dig sannoliken, ja, du ska vara med mig i paradiset. Så det finns alltså möjlighet att bli frälst och inte kunna lägga till rätta. Och det är också Guds nåd. Men om vi nu går tillbaka till där vi var nu innan. Du kommer att ställas efter du har fått, det har vi pratat om tidigare. Efter du har fått förlåtelse. Du har fått nåd. Så kommer du att ställas i samma situation som du hade när du syndade. En gång. För att du ska vinna seger och inte göra om samma sak. Faller du igen så får du nåd när du omvänder dig. Gud är långmodig och stor i mildhet. Han förlåter och förlåter och förlåter och förlåter alla de som ångrar sig. Varje gång du ångrar dig så förlåter han dig. Det här är svårt för oss att acceptera. Vi är så stolta. Vi är så, vill vara så bra så att jag gör det här om och om igen. Liksom det, jag förlåter mig inte själv och det har med stolthet att göra. I grund och botten är det stolthet. Måste ödmjuka mig för att ta emot förlåtelse. Om jag faller så får jag nåd. Men då får jag ytterligare en test. Så är man klarar den då. Och Gud kommer ge mig så många tester jag behöver tills jag vinner seger. När jag har vunnit seger så får jag 10 tester första gången och så får jag 9 till. Abraham blev testad 10 gånger. Den 10:e testen i hans liv, alltså prövningen, det var när han skulle offra Isak. Och han gjorde det, han gick igenom det, han klarade det. Och så står det att hans tro blev fullkomlig. Abrahams tro var fullkomlig. Han kom upp till den nivån att det var total förtroende. Ja. Ordet emuna har med förtroende att göra. Det fanns fullständigt förtroende i Abrahams liv. Och Guds liv inte mot honom. För han har gått igenom 10 prövningar. Och det får vi göra efter vi har syndat. Får vi gå igenom 10 gånger testen. Och när vi har gått igenom 10 gånger så är det klart. Då är det reparerat. Okej, okay. Ska vi läsa lite mer då? Vi är i Andra Mosebok 34. Där står det att Moshe fick göra nya stentavlor och gå upp på berget morgonen. Och så vers 5 står: då steg Hashem ner i molnskyn. Och han ställde sig där nära in till honom och åkallade den eviges namn. Och i hebreiska texten uppenbarar inte vem som åkallade Hashems namn, om det var Moshe Rabbeinu eller Gud själv. Det går att förstå det på båda sätt. Och den evige gick förbi honom där han stod och utropade: den evige, den evige. Och då lär rabbinerna, en del rabbiner, det finns olika tolkningar varför han säger det 2 gånger här. Första gången säger den evige Hashem, det är innan människan syndar. Och i den hebreiska texten finns det en linje där mellan de orden. Hashem, Hashem, det finns en linje i hebreiskan. Som masoreterna har skrivit, alltså de som har lagt till vokaler och sånt i texten. För att markera att du måste göra en paus när du läser. Mellan första gången namnet uttalas och andra gången namnet uttalas. Du kan inte säga den evige som om det vore ett ord. Utan den evige, den evige. Och då finns det en lärare som säger då att den första gången Hashem uttalas där, så är det hans godhet gentemot den som inte syndar innan man syndar. Och andra gången så är det hans godhet när man har syndat. Så den är likadan. Gud barmhärtig, El Rahum, och nådig. Rahum med Hanun. Det har ordet Reh Rahum, Rahamim och Chen. Långmodig och stor i mildhet. Erech Apaim, det betyder långsam till vrede. Och stor i mildhet. Erech Apaim, Vrav Chesed, det har du stor Chesed. Mildhet har de översatt ordet Chesed här. Och trofasthet vid emet, sanning, trofasthet. Som bevarar nord mot tusenden. Något ser chesed lana fim, det här ordet chesed, tusendel, som förlåter missgärning. Chesed lana fim, nosse avon, förlåter missgärning och överträdelse. Vad fesha, det är ett väldigt starkt ord, fesha. Det är alltså kriminell handling. Och synd, med chata'a. Avon fesha ve chata'a. Avon är också väldigt, ännu starkare. Det går från det starkaste till det mindre starka. Han förlåter alla typer av synder, kära vänner. Men som ingalunda låter någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn, efterkommande i tredje och fjärde led. Men förlåtelsen finns där. Och de här orden som den evige uppenbarade för Mose, de här 13 nådesattributen, kommer igen så många gånger efteråt i psalmerna. Och när Mose själv ber så använder han ju det. Du är ju nådefull och barmhärtig. Så citerar han de här orden som han fick på berget för att be om förlåtelse för folk. Ja.
Där har du ett stort nun och där har du ett stort R. Sätter du ihop det så blir det ner. Det blir alltså ljus.
Ner. Åh, vad underbart. Okej, okay, i vers
alltså 7.
Natter chesed.
Ja, där har du ett stort N.
Vers 7, första bokstaven är ett nun.
Och så flyttar du upp den och så sätter du ihop den med här. Och här har du ett stort, har vi gjort stort. Då blir det ner.
I vers 14 i mitten har du en större bokstav. Vi har talat om den hebreiska texten som ibland förstorar bokstäver. Och om du plockar ihop dem som är förstorade så får du nya ord. Till exempel i Shema Israel, där har du Ein som är stort. Adonai Eloheinu, Adonai Had Dalet är stort, det sista bokstaven i den meningen. Hör Israel, den evige är vår Gud, den evige är en, eller den ende. Och då om du slår ihop de två bokstäverna så blir det Ein Dalet som betyder Ed, som betyder vittne. Sådana här grejer finns i Torah. Så nu har du hittat här en hemlighet. Att när Gud presenterar sig för Moshe som den förlåtande, barmhärtige guden, så finns ordet när som betyder ljus. Inte or som är ljussken, utan när som är ett ljus. Ett stearinljus eller ett lampa, en lampa, en låga.
Ner tamid.
Den ständiga lågan, elden som ständigt skulle brinna på altaret. Så det här är alltså en uppenbarelse av Guds låga, hans barmhärtighet, hans nåd som uppenbaras på berget. Det här är ord som är bra att äta, få in i sig ordentligt här. Gud är en nådefull Gud. Han är barmhärtig. Han hjälper mig. Han tar hand om mig. Han förlåter mig. Dina synder är dig förlåtna. Det är väldigt viktigt att tänka på det. Väldigt viktigt. Och säg det till dig själv. Mina synder är förlåtna. Och vi ber Fader att du ska verkligen tala om för oss att vi förstår det här. Att det får gå in i oss. Att våra synder är förlåtna. För vi har ångrat oss och vi tror på att Yeshua dog för våra synder. Som det står skrivet, han är försoningen för våra synder. Och så står det skrivet att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All orättfärdighet. Han förlåter oss våra synder. Och när det är förlåtet så är det glömt. Vi ska sluta Jeremia 31. Där det talas om det nya förbundet. Och medan vi letar reda på den texten, så vill jag citera från en bok skriven av en rabbin. Där han talar om nåden i judendomen. Det är Rabbi Blumenthal, The Place of Faith and Grace in Judaism. Platsen för tro och nåd i judendomen. Och där så säger han att Guds nåd uppenbaras på tre sätt. Det första är att han uppenbarar sin nåd genom att skapa världen. I psalm 136:7. Han som gjorde de stora ljusen, för hans nåd varar i evighet. Eller hans chesed, eller hur nu. Det har inte så stor betydelse vilka av de tre orden det handlar om här. Hans godhet och nåd. Och det andra som Gud visar sin nåd i den här världen är genom det förbund som han har instiftat med Israel. Det är också det jag tog upp här, att alla förbund är nådets förbund. Gud instiftar förbund med Noa, med Abraham, med Israel, med Pinchas och alla andra. Och det nya förbundet, det var det sjunde som du tog upp, va? Ja, Jeremia nummer 7. Så har vi hela veckan då det är sabbatsförbundet som verkligen ger vila. Om det är det sjunde. Så om vi tittar i Jeremia 31 och 31. Och alltså ett förbund som har med nåd att göra. Han, den här rabbinen citerar ju då psalm 136 där och säger att verserna 21 och 22 säger att han gav dem landet och för hans nåd varar evighet och till Israel sin tjänare för hans nåd varar evighet. Så att förbunden och Israels folk och landet har med nåd att göra. Och det tredje är att Gud visar sin nåd genom förlåtelsen. Gud visar sin nåd genom att förlåta oss våra synder. Och det ser vi i det nya förbundet här i Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger den evige, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre, säger den evige. Nej, detta är förbund, det är förbund som jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger den evige. Jag ska lägga min lag, Torah, i deras bröst och i deras hjärtan ska jag skriva den. Och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte mer behöva undervisa varandra och inte den ene brodern den andra och säga lär känna den evige. Ty de ska alla känna mig från den minste bland dem till den största, säger den evige. Ty jag ska förlåta deras missgärning och deras synd ska jag inte mer komma ihåg. I den tillkommande världen, i uppståndelsen, kommer det inte finnas några märken efter synden i våra liv. Men det kommer finnas en som har ett märke, han har faktiskt flera märken i sin kropp på grund av synden. Han som efter uppståndelsen sa så här, se här märkena efter spikarna. Ta på mig, se här. Så Jesuas uppståndelsekropp har märken som talar om min synd. Men i mig kommer det inte finnas några märken efter min synd i uppståndelsen. För det står att bruden ska vara ren och fläckfri utan skrynka. Så han ger ut sig själv för att hans älskade ska bli ren. Och han själv tar det på sig och låter märkena vara kvar i evighet. Dina synder är i förlåtna. Glöm aldrig det. Tack vare himlen för din nåd. Jag ber att det här ska bli en sanning, inte bara som ljuder i öronen på oss, utan att det ska få bli en upplevd verklighet. Att vi inte längre ser ner på oss själva och föraktar oss själva för den synd vi har begått på ett felaktigt sätt, utan inser din nåd och barmhärtighet så att vi lyfts upp i vår självkänsla och inser att när du har förlåtit så är det glömt. När du har förlåtit så finns det inte längre. När du har förlåtit så behandlar du oss inte efter våra synder utan efter din nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig, Herre. Vi är inte värdiga förlåtelse, men du i din stora barmhärtighet och nåd har sträckt dig ner och lyft oss upp och renat oss och renat oss och renat oss och gett oss möjlighet att lägga till rätta det som har gått snett och det som vi har förstört. Tack Herre för din stora godhet och nåd som alltid följer med mig i alla mina livsdagar. Och jag ska åter få bo i Hashems hus i evighet. Amen. Dina synder är dig förlåtna. 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 Du har fått förlåtelse för dina synder. Du har fått förlåtelse för dina synder. Du har fått förlåtelse för dina synder. Du och du och du och du och du och du. Och du har fått förlåtelse för dina synder. Och du har fått förlåtelse för dina synder. Och du har fått förlåtelse för dina synder. Och du har fått förlåtelse. Och du, dina synder är bortglömda. Och de är bortsudda. Dina synder är förlåtna. Dina synder, dina. Och era synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna.
Amen.
Dina synder är förlåtna. Dina synder, dina, de är förlåtna. Du är förlåten. Du är förlåten. Jag är förlåten. Så mycket synd som jag har gjort. Tack och lov för den förlåtelsen. Mamma, dina synder är förlåtna. Du är förlåten. Du är förlåten. Du är förlåten. Alla dina synder är förlåtna. Det är sant. Tack och lov för det. Prisat vare Herrens namn.